Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Dagens avsnitt är sponsrat av Prime Crime, appen med tusentals svenska rättegångar. Bläddra bland kategorierna mord, misshandel, kriminellt nätverk, narkotikabrott, kvinnor som begår brott, ekonomisk brottslighet, människor och många fler.
En rättegång jag fastnade för var rättegången mot Vårbynätverket. Det här var ju första gången man fick riktig insikt i hur ett kriminellt gäng fungerar. Sen läggs det till minst 10 nya rättegångar varje vecka året runt.
Och du kan hämta appen, utforska den helt fritt och se allt innehåll som finns där, alla de här rättegångarna. Och Prime Crime erbjuder även en 3 dagars gratis provperiod för att du ska kunna prova tjänsten.
Och väljer du att bli prenumerant så kostar det 99 kronor i månaden. Men om du betalar för ett helt år så får du 2 månaders rabatt. Du kan avsluta när du vill.
Tusen tack, Prime Crime.
Tack, Prime Crime.
Patreon.com, sök på Mördarpodden så kan ni vara med och sponsra den podden. Och kommer upp i $400 på Patreon så kommer vi att komma ut varannan vecka.
Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Måhlén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
Nu fortsätter vi med det här tragiska fallet. Är du beredd?
Hur ska man någonsin kunna vara beredd på någonting sånt här? Vi har gjort sådana här hemska fall förut, men det känns inte som man någonsin är beredd.
Nej.
Och det är konstigt nog mycket lättare att göra sådana här fall i seriemördarpodden, där jag själv som toolbox-killer, så var ju fruktansvärt. Men då kan jag sitta och liksom zona ut lite grann och bara vara knastertorr och läsare.
Ja.
Det blir mycket värre i dialogform.
Ja, men det blir det. Man delar den här känslan och det blir lite mer verkligt kanske, alltså, än att man bara läser någonting. Och det är ju verkligt. Det är det som är så svårt att förstå.
Eller så har jag gjort så många avsnitt av seriemördarpodden och så att jag liksom har lärt mig någon slags försvarsmekanism där som inte fungerar här med dig.
Ja, precis. Och där nere finns det ingen toalett. Så Sylvia är tvungen att göra sina behov på golvet. Och när Gertrude såg att hon hade gjort på sig, så införde hon något som kallas badrutinen. Och hon tog även ett nytt smeknamn på Sylvia och kallade henne för Dirty Girl. Och den här badrutinen i alla fall, den innebär att Gertrude fyller ett badkar med skållhett vatten. Tar upp Sylvia, bänder fast hennes vrister så att hon inte kan röra sig. Och handleder. Och det här kunde ske flera gånger per dag. Så doppar hon henne där. Och efter baden brukade Paula då skrubba in salt i alla Sylvias sår och över hela hennes kropp. Och Gertrude kom ofta ner till källaren och tvingade Sylvia att städa hela källaren genom att äta upp sin avföring. Hon var ju tvungen att göra sina behov där, så att hon får äta upp den här avföringen då för att det ska bli rent. Och hon får en behållare att samla upp urinet med. Och sedan tvingas hon att dricka detta. Alltså det är fruktansvärt.
Ja, det är så utstuderat. Så att det verkar som att de bara experimenterar på hur kan vi göra livet så jävligt som möjligt för Sylvia. Men det är ju den där kollektiva psykosen också på något sätt, att det är så jättemånga inblandade och att ingen gör någonting för att stoppa det.
Precis, och jag tror att Gertrude fick de här hemska utbrotten och sen så var hon väldigt ångerfylld och sympatisk och hade liksom sina barn ganska hårt knutna till sig rent. Alltså har man en förälder som mår dåligt så blir man ju väldigt omhändertagande om föräldern. Man får något band där så man kan inte riktigt gå emot. Jag vet inte, men det är ju en väldigt sjuk och bizarr situation. Det är ju inte friskt på något sätt det de gör. Och hon är utan tvekan den som ger order och den som fryser ut. Hon för gruppen mot Sylvia och det är ju väldigt enkelt knep om man ska styra en grupp och få en fiende. Det har man ju sett, ja, hela historien.
Men det är inte ofta fienden är en naken flicka som äter sin egen avföring i källaren?
Nej, det är det inte. Och någon gång under den här perioden så lyckas Jenny få kontakt med deras äldre syster Diana som har en egen familj där.
Bra, Jenny!
Ja, det är bra. Och Jenny berättar om misshandeln och vad som händer i huset och sa att de skulle kontakta polisen så de skulle få hjälp av Diana. Diana ignorerar brevet och hon tror att Jenny är arg och ledsen för att hon har blivit straffad, för att hon har betett sig dåligt helt enkelt. Och hon kommer bara på det här då för att hon vill komma och bo hos Diana och hennes familj istället. Samtidigt så berättar en 12-årig pojke för sin mamma att han har sett dem slagit och sparkat Sylvia. Alltså den grannpojke då som tycker att det här som han har bevittnat, att de ska få slå Sylvia för betalning och sådär. Att det är obehagligt, så har han gått och berättat om detta för sin mamma.
Bra 12-åringen.
Ja, väldigt bra. Mindre bra av mamman som svarar, det är vad som händer när man blir straffad.
Okej.
Eller det är vad som händer när man är olydig.
Då undrar man vad som pågick i övrigt i grannskapet om mamma reagerar sådär.
Men jag tror det är så att mamman, alltså att pojken bara säger att de slår. Mamman tänker väl att det är som det brukar vara med barn. Att man, ja, men man piskar dem på rumpa. Man slog säkert också. Och så var det kanske inte mer med det. Det är fortfarande hemskt, men det är liksom hör till vanligheten i uppfostran på den tiden.
Och efter det blev den där 12-åringen den mest väluppfostrade 12-åringen i hela grannskapet. Va? Är det där standard? Okej. Titta mamma, jag har diskat, jag har städat, jag har bäddat min säng.
Ja, det tror jag nog. Och under den här tiden så kommer även prästen på besök. Prästen från församlingen då som Gertrude är med i. Och, ja, det är en del av hans program att han vill se hur hans församling har det hemma. Det som prästen vill prata om, det är liksom hur mår Gertrude? Och Gertrude pratar om Sylvia då. Att hon är en otrolig börda. Hon berättar att Sylvia är prostituerad och har blivit gravid för att hon inlett affärer med äldre gifta män. Gertrude, hon säger att nej, Paula är inte gravid, hon är oskuld. Alltså hon har aldrig gjort några sådana dumheter. Och den som är gravid, det är Sylvia. Och det är för att hon har varit med äldre gifta män. Hon är prostituerad nämligen då, säger Gertrude. Hon har fastnat i det här att Sylvia är prostituerad. Det är någonting hon upprepar hela tiden. Och samtidigt så är Paula nu, hon börjar bli, alltså,
det börjar synas.
Ja, precis. Men Gertrude insisterade och sa att hennes dotter var oskuld. Och att det här då var, det var Sylvias försök att smutskasta Paula. Det här var bara liksom Sylvias påhitt på något sätt. Och Paula kommer in och berättar att hon känner så stort hat mot Sylvia. Hon klarar inte av Sylvia. Hon bara känner otroligt stort hat. Och Gertrude och prästen bad tillsammans om att Sylvia skulle hitta räddning och bli bättre. Strax efter så kommer Diana, den äldre systern, och hälsar på. För hon, även om hon ignorerar det här brevet, så känner hon nog på sig att, ja, hon blir ändå orolig. Hon vill kolla till. Men Gertrude, hon vägrar släppa in Diana i huset. Först påstår Gertrude att det är flickornas pappa som har sagt att Diana ska inte komma dit. Hon är förbjuden att kontakta dem eller systrarna. När Diana sa emot då, så hotar Gertrude med att kalla polisen och anmäla henne för att bryta sig in om hon försöker komma in i huset. Så Diana, hon går iväg en bit, men hon gömmer sig i närheten av huset. Ända tills att Jenny kommer ut. Så att hon har nog gömt sig där flera timmar, tror jag. Och Diana, hon går fram till Jenny, för hon börjar ju förstå, Diana, att den här sjuka människan som inte släpper in mig i ett hus där mina systrar finns i, det är någonting som inte stämmer.
Ja, det verkar onekligen lite misstänkt.
Ja, precis. Och att hon blir så dramatisk och vill kommer kontakta polisen. Och det var inte så att flickornas pappa hade sagt att Diana inte skulle få komma och hälsa på. Och när hon kommer fram till Jenny, då blir Jenny jätterädd. Hon säger att jag har inte tillåtelse att prata med dig. Sen så springer hon därifrån. Så att hon är ju väldigt, väldigt hotad, Jenny. Och väldigt, väldigt rädd. Men Diana, hon ger inte upp. Hon kontaktar socialen. När socialarbetaren kommer till huset så säger Gertrude att hon har sparkat ut Sylvia från huset. För att Sylvia var fysiskt smutsig och äcklig och prostituerad. Efter det så hade Sylvia stuckit och inte kommit tillbaka helt enkelt. Gertrude övertalade Jenny att berätta att det här var sant. Och säga då till socialen att nej, men hon har stuckit. Ja, hon blev ju hotad av Gertrude att om du inte berättar det här så kommer du hamna i källaren med din syster helt naken och misshandlad. Och det här räckte för socialen då.
Men borde de inte vara oroliga över var Sylvia var någonstans då, ifall hon hade stuckit?
Nej.
Men det kanske inte var ett socialärende utan någonting annat, så att...
När de kom till kontoret igen så tänkte de att det är ingen idé att vi kontaktar Gertrude igen, för Sylvia bor inte där.
Det här förstår inte jag, även i andra amerikanska brottsutredningar. Polisen brukar säga att de har bara rymt, de är inte försvunna. Och då tycker man att det borde vara ett ärende ändå att någon har rymt hemifrån och är minderårig och
ja,
på vift.
Jag tänker det, men jag tror att det också sker jätteofta att de rymmer hemifrån fast det inte är något brott som har skett, är min tanke.
Ja, det måste göra det. Men det känns ju som att om 16-åringar rymmer hemifrån i Sverige, då sker i alla fall någon slags uppföljning, hoppas jag verkligen. Men i USA verkar det vara någonting helt annat. Att det är bara, ja, run away, nej, då gör vi ingenting.
Men de tänkte nog kanske här att Sylvia har blivit less på att bo hos den här tanten och stuckit. Och så sen också att Jenny berättade att det var sant. Och sen också att det är 1965, så jag vet inte riktigt hur.
Å andra sidan kan man förstå att socialen kanske inte har som standardrutin att så fort någon säger att någon har rymt, då kollar man om de är nakna i källaren och äter sin egen avföring. Bara som rutin.
Nej, precis.
2% av fallen ser det så.
Ja. Och nu då så har den här misshandeln, den har bara fortsatt. Det är mer och mer judoträningar från Stefanes pojkvän. Den 21 oktober så beordrar Gertrude att barnen ska ta upp Sylvia från källaren och binda fast henne till en säng.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Och det gör de. Och Gertrude säger till Sylvia att om hon kan hålla blåsan tätt och inte kissa på sig under en hel natt, så ska hon få godkänt att få sova uppe i en säng bland människor igen. Men det gick ju inte. Hon var ju inkontinent. Morgonen efter, när Gertrude inser då att Sylvia har kissat på sig, så klär hon på Sylvia och tar henne till vardagsrummet. Där tvingar hon Sylvia att strippa av sig sina kläder medan hennes söner och grannpojkarna kollar på. Och efteråt så tvingar Gertrude henne att återigen onanera med en glasflaska. Och Gertrude drar upp det här med att Sylvia ska ha smutskastat Paula och Stephanie. Du har bränt mina döttrar, så nu ska jag bränna dig, skriker hon. Och Sylvia då, som har fått på sig kläderna igen, de rycker Gertrude av så att hon är helt naken. Hon binder fast henne, tejpar för munnen, samtidigt som en av Gertrudes ungar då tar fram tändstickor och värmer upp en nål. När nålen är glödhet så använder Gertrude den till att karva in och bränna in I am på Sylvias mage. Sedan ger hon order till den här grannpojken, även hennes älskare, Hobbs, att fortsätta skriva med nålen på magen. Och det han ska skriva är I am a prostitute and I'm proud of it. Efter en stund frågar han lite skamset då, hur stavar man prostitute? Gertrude skriver det på en lapp så han kan fortsätta skriva det på Sylvias kropp. Den här tatueringen ger tredje gradens brännskador. Så inte ens en modern plastikkirurg hade kunnat rätta till de skador. Alltså det var så illa. Men Gertrude, hon lämnade rummet väldigt nöjd. Nu har ju det karvats in på Sylvias kropp att hon är prostituerad. Hon lämnar rummet. Hon lämnar Sylvia bunden, naken och...
bränd.
Ja. Men Hobbs och Paula och den 10-åriga dottern bestämde sig för att ge Sylvia en till tatuering. De karvar in bokstaven S mellan hennes bröst. Och det är oklart om det stod för Sylvia eller om det stod S som för slave. Ricky börjar med att bränna in S-et längst ner. Men han ångrar sig då när han har börjat skriva in det här S-et, för han tycker istället att det ska vara Jenny som ska göra det. Jenny vägrar, så han tvingar 10-åringen.
10-åringen alltså.
Och hon var väldigt skakad och chockad, så hon råkar karva in en 3 istället. Men det skulle då varit ett S. Gertrude kommer in i rummet igen och hon säger att vad ska du göra nu, Sylvia? Du kan aldrig gifta dig nu. Du kan aldrig klä av dig naken inför någon. Vad ska du göra nu? De tar av Sylvia munkaven och Sylvia svarar: jag gissar på att det är ingenting jag kan göra. Det är ju redan där. Stephanies pojkvän tar ner Sylvia till källaren och använder henne för att träna judo. En natt så smyger Jenny ner till källaren för att träffa Sylvia. Och Sylvia säger till Jenny att jag kommer dö här. Jag är säker på det. Strax efter att Jenny har varit där nere så vänder Gertrude helt plötsligt. Hon tar upp Sylvia till en säng och tillåter henne att sova där. När Gertrude sedan väcker henne dagen efter så tar Gertrude och Stephanie henne till badrummet och ger henne ett bad. Och då är det så här, inget tortyrbad utan ett vanligt bad.
Åh,
mm.
Vad är det som händer? Det här verkar oroväckande.
Ja, ja, precis. Just med tanke på situationen så är det också oroväckande. Efteråt så klär de på henne och tvingar henne att skriva ett brev. Det är ett brev där hon förklarar att hon har rymt iväg. Och det här brevet ska de då ge till föräldrarna. Gertrude tvingar henne att skriva: "Kära Mr. och Miss Likens. Jag hängde med ett gäng pojkar mitt i natten. Och de sa att de skulle betala mig om jag gav dem vad de ville. Så jag hoppade in i bilen och gav dem vad de ville. Sedan misshandlade de mig och lämnade mig med sår i ansiktet och över hela min kropp. De skrev även på min mage: jag är en prostituerad och jag är stolt över det." Och det här är ju då förmodligen Gertrudes sätt att skydda upp sig själv. Att hon förstår nog att det här ser inte bra ut. Nästa sak hon vill att Sylvia ska skriva i brevet är: "Jag har gjort allt jag kunnat för att göra Gertie, ja, det är nog ett jäkla smeknamn, arg. Jag har gjort så att Gertie har fått spendera massor med pengar på mig. Jag fördärvade en helt ny madrass genom att kissa på mig. Jag har gjort så att Gertie måste betala massor doktorräkningar, och det har hon inte egentligen råd med. Jag har gjort henne till ett nervrak och alla hennes barn." Och även om det är konstigt så tvingar inte Gertrude Sylvia att signera brevet.
Ja, men det kanske inte behövs, för föräldrarna känner igen hennes handstil.
Ja, så kan det vara.
Ett tips: om man tvingar folk att skriva ett brev under hot, då ska man nog inte få dem att nämna en själv. Alltså brevet var ju så här: Gertie överallt.
Mm.
Så att det känns ju verkligen inte som ett naturligt brev.
Nej, verkligen inte.
Att så här, efter att hon har råkat ut för allt det där, så är Sylvias största bekymmer är att hon har gjort Gertie ledsen och arg. Gud vad jag är dum.
Och i Gerties värld så var det säkert så. Hon tänkte liksom att det är hon som har fått ta all smärta. Det är så synd om henne själv. Alltså Gertrude. Hon tycker nog inte att det är konstigt att det står så. Hon tycker att Sylvia har varit en pina och att alla borde förstå det.
Ja.
Efter Sylvia har skrivit det här brevet så började Gertrude formulera en plan som innebar att John och Jenny ska ta Sylvia till en soptipp i närheten och lämna henne där för att dö. Det här är någonting som antingen Jenny har hört Gertrude berätta, eller att Sylvia hör detta på något sätt, för hon börjar att springa till ytterdörren, men hon är ju så skadad och så svag så att hon kan knappt röra sig. Hon kan inte röra sig så snabbt så att de hinner ikapp henne och få tag på henne och ta ner henne till källaren igen. Plötsligt så gör Gertrude en macka till Sylvia. Och ingen konstig macka med några konstiga smaktillsatser eller vad som helst, utan det är liksom en macka. Och Sylvia försöker äta den, men halsen är så svullen att hon inte kan svälja.
Stackarn.
Gertrude, hon går från citattecken snäll till helt utan empati. Hon drar för gardinerna i köket och slår Sylvia jättemycket.
Hon är ju verkligen ett vrak nu, precis som Junko.
Ja, och Gertrude är ett nervvrak. Sedan så tar John med sig Sylvia till källaren och band upp henne medan Gertrude förberedde en tallrik med kakor. Så att nu är Gertrude snäll igen här. När Gertrude erbjöd Sylvia kakorna så svarade Sylvia med att hon kan inte få i sig dem helt enkelt. Och Gertrude svarar då med att slå Sylvia i magen innan hon lämnar källaren. Sedan så kommer Gertrude ner till källaren igen. Då har hon med sig en klubba eller ett skaft, alltså ett, vad heter det, sopkvast.
Kvastskaft typ.
Kastskaft, ja.
Ja.
Och hon börjar då slå Sylvia, hon försöker klubba ner Sylvia. Först försökte hon med en stol, men hon missade och slog sönder den mot en vägg. Sedan så försökte hon slå Sylvia då med ett skaft mot huvudet, men hon svingade det så högt att den kom tillbaka och slog Gertrude själv i ansiktet.
Skickligt.
Och det här gjorde ju då att Gertrude slog sig väldigt, väldigt hårt. Stefanis pojkvän kommer ner och försöker stoppa den här konstiga showen. stoppa Gertrude som beter sig väldigt konstigt.
Och nu märker han det.
Ja, precis. Så han hjälper Gertrude då med att fortsätta slå Sylvia.
Ja, det var det han tyckte var konstigt, att Gertrude missade. Han bara, vänta, nu ska jag visa hur man gör. Jag har missat tränat judo.
Mm. Hon beter sig väldigt konstigt. Hon har liksom, ja, överlag beter hon sig väldigt konstigt. Men hon har tappat fullständig kontroll. Hon är helt vilt galen, försöker träffa Sylvia men slår sig själv och... Jag tolkar lite som att Gertrude är lite psykotisk.
Ja, hon förefaller vara någonting väldigt fel med hennes huvud.
Verkligen. Han fortsätter att slå henne medvetslös. Och under den här natten och många timmar framåt nästa dag så hör grannarna många konstiga skrapande ljud från källaren. Skrap med en järngrej. Och vissa grannar rapporterar till polisen, men polisen väljer att inte göra någonting åt det. Den 26 oktober så ska Gertrude ge Sylvia ett varmt bad. Stephanie och Hobbs tog med sig Sylvia upp för trappan och la henne i badkaret fullt klädd.
Nu får hon ha kläder på sig.
De ska lägga henne i badkaret med kläderna på. De ska helt enkelt fortsätta att misshandla henne. Men de märker att hon andas inte. Och barnen får panik. Stephanie försöker att ge hjärt- och lungräddning, men Sylvia är redan död.
Gud vad tragiskt.
Mm.
Vilket fruktansvärt sätt att dö på.
Ja. Gertrude säger till barnen att de ska ta med Sylvias kropp ner till källaren, klä av henne naken och sen gå till närmsta telefonkiosk och ringa polisen.
Men det låter ju som en jättedålig plan.
Ja, när polisen kommer dit så ger Gertrude dem brevet som de hade inom citattecken hittat. Gertrude menade att Sylvia hade smitit in i källaren och att hon nu bara dött i källaren. Alltså att hon hade rymt först men att hon hade kommit tillbaka och inte vågat gå upp, kanske.
Det låter som en föga trovärdig historia.
Verkligen.
Och ett ganska ovanligt polisärende. Så här. Den här flickan jag hade boende hos mig, hon bara rymde men sen kom tillbaka och dog i källaren. Det här är jobbigt för mig.
Och mitt under det här tumultet då, för poliserna misstänker det är ju någonting som inte stämmer här.
Bra poliserna.
Och då viskar Jenny till polisen att ta mig härifrån så ska jag berätta allting. Och detta då i kombination med vad polisen hade hittat på Sylvias kropp, alltså den här misshandeln som Sylvia hade utsatts för, så grep de Gertrude, Paula, John, Stephanie, Hobbs och Stephanies pojkvän för mordet. De grep allihopa på plats.
Ja, det verkar som att de bara grep alla de såg som inte var jättesmå.
Ja, det fanns andra barn där också i huset under tiden. För det liksom har varit ett samlingsplats för barn på något sätt.
Ja, de var ju där för att pröjsa för att misshandla Sylvia kanske.
Ja, precis. Och de greps även för att ha misshandlat henne. Och Gertrude och hennes barn samt Hobbs och Stephanies pojkvän. De blir satta i häktet och utan då att kunna ha möjlighet eller förmåga att få ut borgen i väntan på rättegången. Så det var ju bra.
Det fanns väl ingen större risk att de kunde betala borgen heller?
Det är sant för sig. De här andra barnen som greps för att de hade misshandlat Junko, eller jag på att säga, men Sylvia, det ärendet lades ner. Så jag tror att de ville koncentrera sig på de här och att de inte hittade tillräckligt med bevis att det just var de barnen som hade varit med och misshandlat. Stephanies advokat fixade så att hon fick en separat rättegång. Och åklagaren lade ner mordanklagelserna innan rättegången hade börjat då för Stephanie. Och det var ju också Stephanie som hade gjort hjärt- och lungräddning, så att det kan ha varit så att Stephanie inte var jätteinblandad i mordet.
Det låter ju som en ganska klok strategi av försvarsadvokaten.
Ja.
Vittnade hon också, eller? Mot de andra?
Ja, det gjorde hon. Alla vittnade där. Rättegången är i maj 1966. Och då visade obduktionen att Sylvia hade då blivit bränd med cigaretter över hela hennes kropp. Och att hon hade både andra och tredje gradens brännskador. Hon hade massor av blåmärken och muskel- och nervskador. Hon hade bitit igenom sin läpp innan hon dog. Hennes vagina och anal var väldigt, väldigt svullen. Man kunde inte hitta någon sperma. Men hon hade ju blivit tvungen att onanera med diverse föremål och ja, hon var väldigt skadad. Och enligt obduktionen och förhör visar skador följande. De har slått henne, svält henne, hängt upp henne, tvingat henne att äta sin avföring och dricka sitt urin. slott och klubbat ner henne. Med olika föremål, klubbor, hårspraysburkar, flaskor och andra hårda saker. Använt hennes kropp som en boxningssäck för att utföra judoövningar. De har skurit, snittat, rispat med vassa föremål. Och de har bränt hennes kropp med cigaretter över 100 gånger. De har bränt henne med kokande vatten. De har skadat hennes könsdelar. De har gnidit in salt i hennes sår. De har tvingat henne klä av sig naken och onanera med en Coca-Cola-flaska. Och den officiella dödsorsaken är att Sylvias hjärna har svullnat. Alltså att hon har fått blödningar i hjärnan på grund av den här misshandeln hon har utsatts för. Och att kroppen kom i chock. Och det är liksom dödsorsaken. Det går inte att få blåmärke i hjärnan liksom. Barnen skyller på Gertrude under rättegången. Och Gertrude skyller på barnen. Och Gertrude, hon påstår fortfarande att Sylvia var prostituerad. Och att hon upptäckt att Sylvia var gravid.
Även om det vore sant så skulle du inte rättfärdiga någonting.
Nej, verkligen inte. Åklagaren tyckte att alla barnen då, Paula, John, Hobbs och Stephanies pojkvän, ska få dödsstraff.
Oj!
Men det är ju ett problem. Och det är ju att Paula, hon ska ju föda mitt i rättegången. Så det blir uppskjutet och det blir liksom försvårat. De fick skjuta fram det då för att hon skulle föda. Men fortfarande, oavsett vad, så insisterade både Gertrude och Paula på att Paula aldrig har varit gravid och att hon var oskuld. Men Paula döpte barnet till Gertrude.
Åh, fint.
Mm. Gertrudes advokat försökte att skylla skulden på Gertrudes barn. Och försökte också framställa och liksom skapa en bild av att Gertrude var liksom sjuk. Att hon gick på massa tabletter, att hon var väldigt svag. Det var liksom barnen som hade utfört den här misshandeln. Det var inte hon. Hon förstod inte i sitt tillstånd vad som för sig gick i huset. Det var bara barnen som hade med det här att göra. Medan då advokaterna till barnen skyller på Gertrude och menar på att hon har manipulerat barnen. Och Gertrude, hon säger själv då i en av rättegångarnas förhör, som sitt försvar då, eller man ska säga, att Sylvia var en prostituerad, att hon hade haft ihop det med en medelålders man som var gift, att hon hade blivit gravid, och påstod även att det var Sylvia som startade bråken hemma liksom. Så det var vad Gertrude menade på dem. Men de kallar upp Gertrudes 11-åriga dotter Mary. Mary vågar liksom inte säga någonting först. Hon backar upp Gertrude. Men i ett korsförhör så bryter den här 11-åringen totalt ihop och berättar att hon har ljugit om allt. Då ger hon en helt annan förklaring. Hon berättar att hennes mamma och syskon hade torterat och mördat Sylvia. Och just att det är ett barn som går emot sin familj, eller går emot sin familj, men alltså står upp för sanningen, att hon känner att det här är fel, hon vill liksom göra det rätta, det gör att de tror väldigt hårt på det här vittnesmålet. Och så speciellt förr då så hade man ju lite mer tanke om att barn inte kunde ljuga på samma sätt. Men just att hon kände liksom att familjen hade gjort fel och hon valde att berätta sig.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Indiana är ju en stat som gärna avrättar folk. Det här är inte Kalifornien eller New York, utan i Indiana så kan de mycket väl tänka sig ha ihjäl folk. Och när de fick återinföra dödsstraffet efter att federala domstolen hade avskaffat det på 70-talet så gjorde Indiana det ganska fort. Men just på den här tiden så hände det någonting. Så att det var bara en enda avrättning i Indiana på 30 år mellan 1951 och 81. Så att dödsstraff i det här fallet var nog inte särskilt farligt. Alltså det var nog inte särskilt troligt att det skulle bli utfört.
Nej.
Däremot på 40-talet så dog folk som flugor i Indianas elektriska stol.
Jösses. Kanske var efter detta då som de införde dödsstraffet igen.
Det var långt senare.
Men de får henne att berätta sanningen. Och det är ju lite enklare att övertyga en oslipad själ om att om vad som är rätt och fel liksom.
Jag kan nämna en till kuriosa om dödsstraff.
Ja, men gör det.
När Indiana fick börja avrätta folk igen så var den första personen avrättade Stephen Judy 1981. Och han blev avrättad bara 24 års ålder, vilket är väldigt exceptionellt i USA. Men det var för att han bönade och bad rätten om att avrätta honom. Han vägrade överklaga. Han vägrade ta alla möjligheter till nåd som fanns. För att han ansåg själv att han var så farlig att den enda lösningen var att döda honom.
Oj.
Han blev dömd för att han hade erbjudit en ung mamma med tre små barn skjuts. Sen hade han kört ut henne till en avlägsen plats, våldtagit henne inför barnen, dödat henne och sen tagit barnen ett och ett och dränkt dem i vattnet.
Nej men fy fan vad hemskt.
Så han hade nog rätt när han ansåg att han själv var för farlig.
Ja.
Det var en parentes.
Ja gud, ja det... Och Gertrude, som inte heller är en så trevlig typ, hon döms till överlagt mord. Det är hon som har utfört det här mordet och att det har varit planerat mord. Och hon får livstid utan chans till frigivning. Så det blev inget dödsstraff där. Paula döms till andra gradens mord.
Dråp.
Ja, precis. Och hon överklagar och lyckas till slut få en ny rättegång. Men precis innan den här rättegången ska starta så erkänner Paula sig skyldig till, till dråp då. Till vållande till annans död.
Det är tredje graden.
Är det tredje graden?
Ja, dråp i andra.
Ja, okej. Okay. Ja, men då hon erkände sig till vållande till annans död. Och hon fick fängelse i 3 år.
Det var ju ganska milt för att vara Indiana.
Ja, verkligen. Och John Hobbs och Stephanies pojkvän dömdes också till vållande till annans död. Och de döms till 18 månaders ungdomsvård.
Hade det här hänt idag, då tror jag faktiskt Gertrude hade blivit dömd till döden. För att det första kravet för att ett mord ska räknas som extra grovt och kunna leda till dödsstraff är att mordet är särskilt hemskt, grymt eller depraverat eller innehåller tortyr. Så att det här fallet uppfyller definitivt det första kravet på dödsstraff i Indiana idag.
Ja, verkligen. Det här är grymt. Och vad hände sen? Jo, Hobbs kedjeröker hela tiden och så mycket att när han är 20 år gammal, alltså 3 år efter att han har släppts, så har han så omfattande skador på sina lungor. Och när han är 25 så dör han av lungcancer.
Då har han ju rökt på ganska ordentligt.
Ja.
Oj, vad han måste ha rökt.
Ja, verkligen.
Så 8 paket om dagen eller något.
Mm. Ja, men det beskrivs verkligen så att han har suttit och kedjerökt utan paus och så bara rökt och rökt och rökt. Sen tänker man väl att han har rökt innan det här också, men...
Ovanligt sätt att hantera liksom sina psykiska problem på ändå, att kedjeröka sig själv till död som 25.
Han kanske förstod vad han hade gjort.
Man måste ju, alltså det är ju så många offer här egentligen.
att alla de här barnen som antingen var inblandade eller bara bevittnat allt det här, det måste ha förstört dem för livet.
Ja, och vad som händer med dem kommer lite senare, men Gertrude, hon försöker överklaga det här som hon dömdes för då, och hon får också en ny rättegång. Och den här gången så får hon blir skyldig åter för överlagt mord. Hon blir dömd för överlagt mord. Men nu får hon livstid, minst 18 år till livstid. Så att hon har möjlighet nu att bli frigiven.
Jag tycker ju verkligen att det finns ju få mord där det är så tydligt att om livstid finns i straffskalan så ska man ha det som här.
Mm. Under de här 18 åren då som Gertrude sitter inne, för hon sitter inne i 18 år.
Får hon, blir hon villkorligt frigiven?
Ja, hon blir villkorligt frigiven 1985.
Ah.
Och rättegången var ju 1966 och man räknar ju även häktestiden då.
Mm.
Så hon sitter inte så länge.
Och då lever hon idag?
Nej, det gör hon inte, som tur är.
Skönt.
Och under de här 18 åren så är hon verkligen en mönsterfånge. Och hon blir då mamma till yngre fångar. De här yngre fångarna då kallar henne också för mam.
Och sen får de bo under hennes brits nakna och äta sin egen avföring.
Exakt. Nej, men hon sköter sig. Hon har en syateljé där hon hjälper fångarna att sy. Men när hon blir frigiven så den här nyheten om att hon har blivit släppt, den sprider sig. Det är ju liksom chockvågor i USA.
Mm.
Och speciellt i Indiana. Jenny och hennes familj var med i TV för att berätta att Gertrude, som då var 56 år när hon släpptes, för att berätta om det här och liksom, ja, att de inte tyckte om att hon hade släppts. Det var mycket demonstrationer för att stötta Likens familj och att de tyckte att hon inte skulle släppas.
Det kan man ju förstå. Jag är upprörd. Jag har sällan tyckt illa om någon, så illa om någon gärningsman som henne.
Ja, verkligen. Och det är många som tycker samma sak som du. För under 2 månader så samlade aktivister som är antibrott, tycker de ska få hårdare straff. De samlade in 4500 signaturer från medborgare i Indiana. Och som krävde då att Gertrude skulle åka in igen.
Och det är nästan alla Indiana.
Nej.
Nej, det är inte.
Men det är en hel del.
Sorry, Indiana. Ja, verkligen.
Men Gertrude, det var inget som påverkade henne. Hon fick vara fri. Under den här hearingen, det har vi inte i Sverige, men under det nya förhöret där frigivningsnämnden...
Ja, men vi har sådana i Sverige också.
Har vi det? Men då är det tingsrätten, va?
Ja, det är Örebro tingsrätt som sköter dem. För hela Sverige.
Okej, okay, för här kan man ju ta in familj och som kan yttra sig, ja, om vad de tycker om att gärningsmannen ska släppas. Och det har vi inte i Sverige, va?
Jag är inte säker på exakt hur det funkar i Sverige. Jag vet bara att Örebro tingsrätt sköter det för alla livstidsdömda.
Ja, men Gertrude ska ha sagt då till de här att jag är inte riktigt säker på vilken roll jag hade i det här. För jag gick på väldigt mycket tabletter. Jag kände henne aldrig riktigt och jag tog på mig fullt ansvar för vad som hände med Sylvia. Det är ungefär vad Gertrude säger då.
Du kunde ha lärt känna henne om du inte var så upptagen med att tortera henne.
Ja, exakt. Efter när Gertrude har släppt så reser hon till Iowa.
Ja,
Iowa med namnet Nadim Van Fossem. Men hon dör 5 år senare av lungcancer. Och hur det gick för hennes barn är, det är mer oklart.
De verkar ha haft väldigt dåliga rökvanor i den där familjen.
Ja, verkligen. Och det kunde man ju även se på Sylvias kropp.
Mm.
Som hade över 100 cigarettfimpbrännmärken.
Ännu en anledning att sluta röka.
Ja. Paula, hon flyttade också till Iowa. Paula flyttade också till Iowa och fick ny identitet. Stephanie blev skollärare. Hon fick också ny identitet. Och John arbetade som lastbilschaufför. Han blev även mäklare och frikyrkopastor. Men han grips aldrig för någonting brottsligt igen.
Nej, men det förvånar mig inte. Utan det känns ju som att det är Gertrudes inflytande som har... Det är väl bara bra då att hon inte lyckas göra permanent skada.
Ja, det blev ju så stort det här fallet. Och det beskrivs ju även som ett av de värsta brotten i Indianas historia. Varför man ansåg att det här var så fruktansvärt fall och ett av de värsta var för att det var inte bara den som hade vårdnaden om Sylvia eller som skulle vårda Sylvia, utan det var även barnen och grannungar, och det var liksom väldigt ung ålder på barnen, och att de gjorde detta i veckor och månader. Och alltså anledning till att de gjorde detta, det var ju att skoj, det var skoj och underhållning. Ren sadism. Och det är just varför man anser att det här är det värsta fallet. Och sen också att grannar kom in och bevittnade det här. Att Sylvia blev misshandlad, men att ingen anmälde.
Det är helt fruktansvärt. Och ändå släpper de ut henne efter 18 år.
Jag vet.
Va?
Det är helt sjukt. Men ja, vad är din reaktion av det här fallet?
Fruktansvärt vidrigt.
Ja.
Oj, det har satts upp en minnessten till Sylvia i Willard Park i Indianapolis. Den är 1,8 meter hög och det står, det här är en minnessten som minns ett barn som dog en tragisk död. Som ett resultat så ändrades lagen och folk blir mer medvetna om att det här är vårt löfte till våra barn att Indianapolis-polisen kommer att göra staden säker för barnen. Och följande dikt står på stenen också. Jag ser ett ljus, hoppet. Jag känner en bris, styrkan. Jag hör en sång. Lugn, släpp in dem, för det är de som är välkomna. Okej, okay, ja, det var okay. bra tänkt.
Ja. I'm in a killing state of mind, 'cause I live in